Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Fantastiskt varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det är 117 i ordningen. Och nu har vi faktiskt betat av hela gruppspelet i World Cup och vi har dags att spela in en podd igen. Och då är det bara hälsa välkommen till Per Bjurman i Toronto. Hur är läget?
Tack, det är utmärkt. Tänk att jag har offrat 117 timmar. Ja, mer än det har det blivit på att sitta och prata strunt med dig under några år.
Ja, det är
många dagar.
Ja, det är många dagar som du har... Ja, jag vet inte om det är positivt eller negativt. Jag antar att det inte är... Det är nog både och. Kanske.
Ja. Nöjet har varit helt på min sida, hör du. Det har varit fantastiskt kul.
Ja, det är i alla fall 117 avsnitt. Usch, men ja, det är extremt mycket. Men senast vi snackades vid, det känns som det var otroligt länge sedan. Men det är bara en vecka sedan. Och då hade vi just sett Sverige bli utspelad av Team Europa i den sista träningsmatchen inför World Cup-genrepet. Och nu ska de mötas igen och då är det semifinal. Så det har hänt en hel del på den här veckan sen vi pratades vid sist.
Ja, men jag var väl i Toronto då. Det var precis innan turneringen skulle börja.
Ja, exakt. Du hade precis landat i Toronto. Ja, exakt så var det.
Ja, jag minns att jag satt vid samma skrivbord. Det här äventyret har ju nu pågått om man räknar in campen i Göteborg och resa till Finland och Washington, så har det pågått snart 3 veckor. Så man kan lugnt säga att man är djupt inne i World Cup-transen nu. Och det ska pågå en vecka till, minst.
Ja, exakt. Det blir så. Det är ju faktiskt, i och med att det tycker jag är lite coolt, alltså, att det är 3 matcher i finalen.
Ja, det tycker jag också. Det är väldigt kul. Jag tycker det ska vara 7.
Ja,
nej, det hade blivit lite segt kanske. Men 3 blir ju väldigt jävligt kul. Och allt är bra, bortsett från att jag har lyckats få en infektion i fingret. Pekfingret som jag skriver mest med på höger sida.
En infektion i pekfingret, usch.
Något skit har kommit in i nagelbandet. Och
usch.
Och det har blivit infekterat. Det är ont som fan, det är så ömt.
Ja,
jag försöker kurera det här. Jag tror jag snart får gå till Dr. Wallbeck. Men jag fick faktiskt just ett sms från min bror.
Asså?
Som är en hårding. Och lyssna på den här huskuren från Göteborgs musiker värld.
Ja, nu får vi spänna öronen.
Håll fingret under hett vatten någon minut, alltså hett vatten. Börja med bara hett i en minut, sen hetare och hetare. När det är för jävla hett så klämmer du fingret mellan tummen och pekfingret med andra handen jävligt hårt. Flera gånger. Skit i att det är ont. Kläm hårt som fan. Sen torkar du av det och låter fingret vila lite. Efter 1-2 timmar är du tillbaka på banan. Funkar alltid för mig. Jag får skit instucket i fingrarna all the time. Believe me.
Oh shit. Jag höll andan nu i 20 sekunder. Jag är helt anfådd efter den här beskrivningen.
Ja, jag är med. Det lät som en riktig Bjurman, eller hur?
Det lät som en riktig Bjurman, alltså. Det lät som en det lät som någon sån här Ryan Getzlaff eller någonting. Det lät som någon hockeygrej liksom, alltså. Någon sån här, ja, periodpaus som... liksom, för att in och spela igen liksom.
Jag grimaserar illa varje gång jag kommer åt någonting med det här jävla fingret. Så det kommer ju att sluta med att ett vrål stiger här från rummet på,
ja.
Residence Inn på Wellington Street som hörs över hela Toronto.
Ja, jag hoppas för poddens skull att vi inte genomför det här experimentet i närmaste timmen här. Utan nej.
Nej, vi ska försöka ta det här först.
Ja, det kan nog vara bra. Så det där var något jag inte har hört talas om förut. Men ja, ett tips.
Ja, jag är hypokondriker så jag fruktar ju att jag kommer få amputera hela armen om det här inte går.
tyvärr så tycker jag att det låter lite oroväckande den här metoden. Men jag litar samtidigt på din brorsas huskurer också, det måste jag säga.
Ja, jag tror hockeyspelarna skulle vara imponerade av det här.
Ja, det där ska du få nästan filma.
Du, apropå hockeyspelare och SNS, jag måste ju faktiskt berätta det här.
Ja, det får du.
Du vet ju i början här när Hampus Lindholm slog igenom. så hade jag lite svårt att hålla sär honom och Hampus Hagman, vår redaktör på Sportbladet.
Ja, vi har en redaktör som var morgontid som ofta får ta hand om NHL-texter som heter Hampus Hagman, det stämmer.
Ja, och vad gjorde jag i morse när jag var irriterad på att det inte hade kommit in, eller det hade fallit bort? Jag skickade följande sms till Hampus och skrev: Hampe, jag får mail och tweets om att Kanada föll bort ur plusguiden inför semifinalen. Vet du om det korrigerats? Jag bara att jag skickade till Hampus Lindholm.
Jaha!
Han har inte svarat.
Han har inte svarat på det, okej. Nej.
Inte heller på att jag bad om ursäkt sen, så att det var pinsamt så, men
ja, det var, ja, den är lite jobbig, det kan jag förstå.
Ja, det kunde ha varit betydligt väl.
Ja, det kunde ha varit väl. Det kunde ha varit. Ja.
Hampus. Ja. Nu har jag ändrat i telefonen, så nu heter han Anaheim Hampus i min.
Ja, det var för väl.
Restbok, inte det här.
Det här är ju alltså ett ständigt pågående problem i 3 års tid ungefär.
Ja, plötsligt hade Hampus Hagman gjort bra grejer på isen i Anaheim.
Ja, just det. Han blir ringd där klockan 05.30 på morgonkvisten när han har gjort hattrick, tydligen. Ja, okej.
Ja, det är mycket att göra, det blir fel ibland.
Jag förstår det. Ja, nu är det som sagt 3 veckor in i den här World Cup-bubblan för dig som startar redan i början av september. Så jag har lite sympati för det faktiskt.
Ja. Ja, men du, om vi skulle prata hockey då.
Ja, det tycker jag.
Som sagt, vi är igenom gruppspelet nu och det sa ju bara pang så var det över.
Ja, det var, alltså, oj, ja, det var ju matcher varje dag. Ja. 2 om dagen. Extremt tempo. Man har ju suttit och kikat på allihopa. Jag kan tänka mig du som har suttit i Air Canada Center här dygnet runt nästan.
Ja, ja, det har varit exakt. Det är väldigt långa dagar. Man är där först på träningar och sen på matcher. Och
sent på nätterna.
Man nästan kommer hem sent och kan inte ens gå ut på kvällarna.
Nej. Jag förstår det. Det är bara somna när man, så fort man kliver in för hotelldörren i princip.
Ja.
In i hotellobbyn nästan.
Ja, ja. Men och 4 lag är kvar och överlevde och 4 har fått packa ihop och åka hem. Och vi kan ju börja med att titta på dem, tycker jag. Och ja. Låt oss ta dem som var i Sveriges grupp då först. Och vi kan säga att konstatera att Finland, utan att gå in för djup på dem, hade en misslyckad turnering.
Och, ja.
Bilden, jag tycker vi fick bekräftat saker vi sa redan när vi gick igenom det här, att det är några år för tidigt för Finland, för den nya generationens finländska stjärnor som kommer att bli fantastiska, men de är inte riktigt färdiga för prime time på det här sättet.
Nej. Nej, och det var de till och med inne på själva. Lauri Marjamäki sa väl det till och med på någon presskonferens när de hade slagit ut att det här laget ska snarare pika nästa World Cup, som det ser ut att bli. Det ser ut att bli 2020. Eller till och med OS 2018 om det kommer några NHL-spelare dit. Men visst, det är som du säger. Man såg ju fina tendenser av de här stora talangerna de har fått fram. Men helheten såg inte riktigt bra ut faktiskt. Och de förlorade ändå 3 raka matcher. Liksom.
Ja, och de gjorde väldigt lite mål. De gjorde 1 mål.
Ja, poängligan var liksom 3 pers.
Ja.
Ett mål, 2 assist.
Ja, men jag tycker inte man ska dra några särskilt stora växlar på det. Det är inte så att de är på väg ut, för det är precis tvärtom. De är på väg ut för
exakt,
det är bara att det var lite tidigt för Laine och Aho, och det var lite för tidigt för Barkov och Donskoj att bära ett helt lag.
Ja, precis.
Och så var det brister på backsidan, det går inte att komma ifrån. Det var
Nej, exakt. Och där,
tunna där.
Precis, och där ser det ändå rätt bra ut på sikt, med tanke på att de som ledde den här backbesättningen också borde vara bättre om några år. Jag menar, Ristolainen, Vatanen, Mäte är ju unga killar. Pocka och sådär.
Pocka och Lidell var besvikelser.
Ja, precis. De lyckades nästan underträffa förväntningarna. Även om man såg det som en svaghet från början. Sen var det ju så att Rinne och Rask var ju tvungna att stå på huvudet verkligen om Finland skulle ha en chans. Och det var lite samma sak där. Det var väldigt mycket förväntningar som infriades. För både du och jag hade ju också frågetecken för Rinne och Rask efter deras lite halvsvajiga säsonger sista året här.
Ja, jag tycker i och för sig när Rask kom in så höjdes standarden lite. Det var tvärt emot mot träningsmatcherna.
Exakt, jag håller med.
Men Rinne hade ju en svag första match, det får man då säga.
Ja,
det var tyvärr. Allt gick in där mot kidsen.
Ja, för den matchen var det ju, oj, då, där var de utspelade. Där får de vara glada att det bara slutade 4-1. Alltså. Det kunde bli nästan förnedring. Alltså. Spelmässigt var det ju förnedring.
Men i alla fall. Jag tycker inte, finländarna är besvikna. Jarkko gick inte att prata med, utan han har åkt till Finland nu för att trösta sig.
Ja, precis. Jarkko som ni känner igen från podden här som har varit med i en Finland special för ett, ja, i somras. Jag har inte heller haft någon som helst kontakt med honom de senaste dagarna. Han har gått under jorden. Han är helt knäckt.
Så det svider förstås och att det går så dåligt. Men igen, jag tycker inte de behöver vara så deppiga. Finlands storhetstid kommer.
Ja, absolut. Jag har faktiskt på respektive lag, jag har inte sagt det, men jag kan ta det snabbt. Jag har faktiskt skrivit upp en positiv överraskning och en negativ överraskning spelarmässigt. Alltså.
Jaha, du? Så,
ja.
Får man höra?
Ja. I Finland var det inte helt lätt att hitta någon sån här klockren positiv överraskning i och med att de bara gjorde ett mål. Men jag säger ändå, jag tog ändå som positiv överraskning faktiskt Patrik Laine som var ojämn och pendlade i matchen också, inte bara från match till match, men det där skottet håller ändå yppersta världsklass.
Och
jag tycker ändå att han ofta anförde manskapet på ett imponerande sätt i vissa lägen av matcherna, tyckte jag. Han visar ändå pondus mot de här stora männen redan nu och har ju ingen respekt överhuvudtaget, och man ser ju på honom att han kan ju göra 30 mål första säsongen i NHL faktiskt.
Jag tvivlar inte på det. Nej, visst, det blev inte riktigt som han hade tänkt sig i den här turneringen, men jag ska komma ihåg att det var första matcherna på liten rink och första matcherna mot de här stora grabbarna, så att det var ju ögonblicken då när han utmanade Henrik Lundqvist med några riktigt jävliga skott, och han fintade bort Erik Karlsson så det hette duga.
Ja, det gjorde han, exakt. Och även om det var extremt effektivt, ineffektivt, noll mål i powerplay, så tyckte jag Finlands powerplay kändes farligt varje gång när de ställde upp med Vatanen på point och sen Laine på ena sidan och Barko på andra sidan. Och skapade väldigt mycket lägen. De hade ju stolpskott och jättelägen och superräddningar av Lundqvist och även Bobrovsky och sådär, men det var inte Finlands turnering. Men man såg tendenser av framförallt ungdomarna och Laine att det här är ett bra lag. På sikt. Negativa överraskningar, så det här är lite hårt kanske, men man skulle kunna ta en målakt, men vi var ju lite inne på det, men jag står inte bakom det här till 100% namnet som jag ser att jag har skrivit upp, men jag tog faktiskt upp Rasmus Ristolainen.
Jag kan vara med på det. Han hade ingen bra turné.
Nej, och han har ju, förra säsongen fick han ju på något vis vara back etta redan då i Buffalo Sabres och gjorde det helt okej. Och nu blev det nästan som att han fick leda det här manskapet också. Han är ju en väldigt lovande back, men han är ju inte redo liksom att leda en backbesättning redan nu. Alltså jag tycker han är kantig i spelet.
Han är ingen statsfavorit, har du sagt.
Ja, det har jag försökt faktiskt inte superkoll på just Ristolainen, men
i så fall Tobias Pettersson. De enda som pratar stats med mig är du och Tobias Pettersson.
Ja, just det. Ja, Ristolainen har jag faktiskt inte djupdykt i, men jag tycker han är lite kantig med pucken ibland. Alltså, han är en liten rå Victor Hedman, för Victor Hedman tyckte jag var lite så där i början av hans karriär också, när det tog några år i NHL innan han verkligen kom in i det. Och var ifrågasatt i början och sådär. Jag tycker Ristolainen finns lite sådana tendenser också, att han har storleken och pondusen, men han har inte riktigt smartnessen i alla situationer än. Även om man ser att han kommer bli bra. Men det är några år kvar, tycker jag. Innan han är en första back på allvar. Som han har fått rollen i både Buffalo och Finland. Nu. För tidigt.
Ja. Men nu går vi vidare.
Ja.
Det andra laget som försvann till mångas sorg och förtret.
Absolut. Usch.
Från vår grupp var ju då Team Nordamerika. Eller Team North America, U23-laget, Kidsen, Young Guns. De vann två matcher, men på fel sätt i slut och får lämna i förtid. Och jag delar sorgen över det. För det är, alltså de spelade tidvis hockey som var, ja, det var ju sexuellt njutbart. De fem första minuterna mot Sverige, alltså det var ju plågsamt för svenskar såklart, men helvete vilken urland.
Ja, det var en orkan.
Ja,
som blåste man, åt ett håll.
När man ser sådana som Larry Brooks och en massa äldre skribenter här pratar om att de inte har sett sån exalterande hockey på den här nivån på 30 år sedan Lemieux och Gretzky ledde laget 87 eller vad.
Ja. Ja, då är det något i liksom episka mått nästan.
Ja. Och de hade ju även i de andra matcherna flera sådana sekvenser. Och det var ju framförallt de, ja, de som man trodde skulle skära. Jag menar, Conor McDavid.
Ja.
Vilken unik talang. Alltså just ja, det här, den här farten, den här utväxlingen.
Ja, precis. Om det var någon som ifrågasatte hans generational talent-stämpel liksom, att han är arvtagaren till Sidney Crosby, så innan detta så finns nog inte många belackare kvar. Alltså.
För att den... Så det där rycket som kom i första bytet mot Sverige.
Ja, Sedin det var som att det... och Strålman Hedman var det som stod rättvända mot honom när han kom fram där.
Alltså det var som att det kom ett F-16-plan flygande förbi dem.
Ja, det är det. Ja. Alltså han har en så sjuk utväxling i första steget. Alltså första stjärnen. Det finns ingen i dagens hockey som har det där. Som jag har sett, jag kan komma på överhuvudtaget genom Tina, min korta hockeyhistorik. Som har den utväxlingen. Nej. På så kort, alltså explosiviteten.
Och sen kunna utföra de här sakerna, finterna, passningarna och behärskning i det enorma tempot.
Ja. Exakt, det är det som är kvalitet. Alltså han kanske liksom korta sträckor liksom i den här All-Star uppvisningen när de ska köra fastest skater. Det är inte nödvändigtvis att McDavid vinner där, men det är ingen som har samma kontroll på pucken i den farten McDavid har. Där är han ju etta i hela NHL.
Ja, fantastiskt roligt. Och det kommer ju att bli magiskt för honom i Edmonton. Det känner man direkt.
Nu känner man ju att Edmonton har
kommit in i det här. Liksom.
Ja, exakt. Nej, precis. Och för Edmontons del så är det många som jag tycker har sett bra ut i ny miljö här. Alltså Ryan Nugent-Hopkins gjorde en bra turnering också för ja. Tycker jag. Jag tyckte, det var ju många som, och även jag som är...
Men jag vill om jag ska fortsätta gå igenom de namnen som framförallt blev superstars i några dagar, så är ju Johnny Gaudreau, Johnny Hockey, var ju också en sensation.
Absolut. Absolut. Och han skulle ju gått in i första kedja i USA:s vanliga lag utan problem.
Ja, lätt.
Inte minst med den här festen. Så att,
Lokalt så var de ju väldigt begeistrade i att se att Auston Matthews spelar med de här grabbarna på deras, ja, på samma nivå.
Astonishing.
Alltså när han, ja, första målet där, när han liggande tar tillbaks pucken för över den till McDavid, kommer tillbaks och pangar in den.
Ja.
Det var inte Canada Center ledset kanske. Nej, jävlar, det vilket var... tryck det var. Och vilket Auston som ekade i hela stan.
Det var så. Ja. Jo, det är klart. Han presenterar sig verkligen för sin kommande hemmapublik, och det är där man också ganska övertygad om att han inte får några större problem med att kliva in i Maple Leafs tröjan den här säsongen och kunna göra avtryck direkt.
Det som var deras problem då, att de inte går vidare, beror ju dels på att också det som väntat, att de inte riktigt hade spelat försvarshockey på samma sätt.
Nej, de hade ju inte
det här. Kraftigt försvagade när Aaron Ekblad försvann.
Ja, det var ju verkligen ett tungt slag för dem. Alltså, det är inget att snacka om.
Och när Matt Murray försvann, för då kom gamle Jonathan Ekeliv-favoriten John Gibson in, och han övertygade inte alls. I synnerhet inte mot Sverige. Det sa Bäckis efteråt, att vi märkte att han var darrig, så vi började skjuta ur alla lägen.
Ja, precis. Han är tyvärr, alltså, det är bara att konstatera att Gibson har svårt att riktigt leva upp till den där hypen som jag bland annat var med och pumpade upp för några år sedan.
Ja, han är... ja när jag ser honom tänker jag på dig. Så har det blivit.
Ja. Han är returbenägen. Och...
Ett av exemplen på din övertro på unga spelare.
Alltså.
Nej, vi har ju fått en bekräftat att det finns anledning att tro på unga spelare. Men inte alltid.
Nej, det var ju lite grann organisationen som fällde dem. Alltså, jag tyckte de hade ju överlägset, vill jag ändå påstå, bästa offensiven i den här gruppen åtminstone. Kanada kan väl hota dem totalt sett, men jag menar, de dominerade ju offensivt i alla tre matcher egentligen. De sköt ju, jag menar, 49 skott mot Sverige. Även om Sverige efterhand verkligen började greppa sitt spel och kontrollerade framförallt andra halvan av matchen, tycker jag.
Ja, när Sverige hade pucken. Ja. Det var ju då det inte var farligt, och det lyckades de ju ha.
Ja, de började ju ta över det, exakt. För i början där kändes det som att tvåsiffrigt var inte alls liksom.
Jag satt bredvid Mats Svenneholm som har följt Tre Kronor sedan 1983. Ja. Han sa att han aldrig hade sett på baken till utspelning, inte ens mot CCCP på den tiden.
Nej, då är det inga, då är det liksom på riktigt. Ja.
Det här kan bli en historisk förlust, konstaterar han. Och det kändes ju så. Men det är ju en mental styrka att komma till. Men vi ska återkomma om Sverige. Det ska
ja, precis. Sverige pratar vi om senare.
En annan som det faktiskt var ren vrede om här i Kanada, och krönikörer har skrivit och varit riktigt upprörda, är ju att ledningen uppenbarligen inte hade instruerat spelarna om vad som gällde. Utan för att ha övertag, något sån här övertag mot Ryssland som skulle spela dagen efter, om de skulle hamna på samma poäng, så behövde ju då kidsen vinna på ordinarie matchtid.
Exakt.
Men det hade liksom inte kommunicerats, så när Conor McDavid avgjorde på, McKinnon avgjorde på övertid efter att ha fått stå så länge framför Henrik Lundqvist, så han kunde ha satt sig ner på en tältstol och tagit en cigarett.
Ja, det stämmer.
Och ändå gjort mål sen. Så trodde han att han hade skjutit dem till semifinalen. Han trodde det var klart.
Nej, det var ju TV-pucks.
Och det var ju därför de jublade som TV-pucks 15-åringar.
Ja.
Men så var det inte alls.
Nej, det visade sig en sån som Johnny Gaudreau till exempel. Ja, hela laget upp bevisligen. De det var ju först när media pratade med dem efteråt som de började förstå att de inte var vidare i princip. De trodde att de hade nästan säkrat en biljett till semifinal. Liksom.
Ja, det är otroligt konstigt. Och därför borde de ju... Nästan som de borde ha tagit målvakten i slutet av ordinarie matchtid. Och gått för seger. Eller åtminstone sagt åt dem, nu måste ni köra skiten ur de sista fem här.
Ja.
Och ja. Andra sidan så säger jag och säger, de här spelarna är ju, de är inte 12. Liksom, eller 8.
Nej, de är, jag menar...
De borde ha kunnat läsa på själva och fatta vad som gäller. Det kunde till och med jag när jag var 23.
Ja, det, jag är ju nästan i den rollen, jag hoppas. Jag tycker att jag har läsförmåga.
Ja. Så det där var ju konstigt att de kastade bort det på det sättet.
Ja.
Men det är ju också Edmonton Oilers som har i ledningen för det här med Chiarelli och Todd McLellan. Det var många som fräste cyniskt om det. Det är typiskt Edmonton att förstöra när det handlar om unga spelare.
Ja, exakt. Fantastiskt bra lag, men de går inte till slutspel. Precis som Edmonton. Nej, jag håller med. Det var lite märkligt. Men jag tycker ändå att alltså, experimentet Team North America som var på många håll hånat på förhand har ju, de gjorde verkligen det bästa av situationen, och det slutade med att de vann över i princip hela Nordamerika i alla fall, för det här var ju USAs lag och även stora delar av Kanadas lag.
Ja, de är väldigt ledsna och besvikna att de inte får se mer, och det kommer ju aldrig tillbaka det här laget. De kommer ju inte att spela i den här, de här spelarna kommer ju aldrig bilda det här laget igen.
Nej, precis, det blir inte samma i så fall. Det beror ju på om de återinför det här, liksom den här typen av upplägg nästa World Cup. Men det är ju inte alls säkert.
Får de under 25 då?
Ja, exakt. Och då är det inte samma spelare. Och jag läste Conor McDavid, inte minst till exempel. Han skulle ju ha åldern inne för att spela ett till U23-mästerskap då.
Mm.
Men han vill inte det. Han vill hellre spela för Kanada.
Om det är klart.
Ja, det är klart han vill. Men,
ja. Men det var många som köpte matchtröjan och kommer att ha dem kvar som en så småningom ganska unik klenod.
Ja, det kan bli en retrofest på en McDavid, sån här McDavid-tröja om 15 år. Den,
ja.
Den är inte så dum alltså. Snygga tröja, den där svarta tyckte jag var ja, det är 4 plus alltså.
Så att, ja, vi var med om lite historia där, eller något unikt som vi inte kommer få se.
Nej, det där kommer vara liksom, visst man kan skratta lite av konceptet nu, men det kommer ändå vara en sån här lite cool grej alltså om 15-16 år, det tror jag.
Ja. Har du spelare där också som du var besviken på?
Ja. Jag börjar med
det, långt det här.
Ja, just det, vi är 23 minuter och vi, jag tar snabbt där. Positiv överraskning. Och då vet du vem jag säger. Du börjar hånskratta när jag säger det här. Du blir trött på mig. Colton Pareko.
Nej, jag ska inte skratta. Nej, men jag vet inte om det var sån överraskning att han var så bra.
Nej, men jag tycker ändå att han började, jag menar, första träningsmatchen så var han scratchad. Det var ju träningsmatch för sig då, men då kändes det som att Trouba skulle gå före honom. Sen fick han ju ändå sen övertygande träningsmatchen och fick peta de Trouba första matchen där. Sen så fick han ju gå rakt in i första backpå med Morgan Riley när Ekblad blev skadad och spelade mest av alla backar resten av turneringen. Han sköt flest skott av alla backar i gruppspelet, tror jag faktiskt. Om jag, i alla fall efter Nordamerikas tre matcher. Och tre assist tror jag han gjorde också. Och jag tyckte överhuvudtaget att han, det, alltså att han har ju det som jag gillar med Preiko, det är ju, och det är ju, kan man säga, signifikativt för typ alla de här spelarna, tycker jag. Det är ju den här oräddheten och pondusen på isen. Totalt liksom bekymmerslös. Och liksom alltså slår aldrig ifrån sig i panik, utan vill liksom vara konstruktiv i alla lägen. Och så har han den här storleken också, så att han är liksom så många, så mycket i ett och samma paket, tycker jag, Colton Preiko. Ja, han kommer bli riktigt bra för St. Louis.
De hade ju ingenting att förlora heller. Det var ju liksom så. Nej, inget precis. Land som kände sig sviket. Liksom.
Nej, verkligen inte.
Så nej, det var ju, ibland körde de ju bara på det. Det var ju rena ragga-hockeyn också emellanåt.
Ja, ja, det sen. Nej, men jag tar en negativ här då.
Mm. John Gibson.
Ja, John Gibson kan man säga. Men en som jag tog ut efter mina förväntningar också, det måste jag säga var Brandon Saad.
Som, ja, han borde kanske ha utmärkt sig mer.
Ja, som jag, han är ändå äldst i laget. Ja. Och de är 23 och mest rutinerad med två Stanley Cups. Men han lyckades ju inte ta en, jag menar, tanken var att han skulle spela topp 6, men så visade sig att Austin Matthews var ju skitbra redan nu, så att han hade ingen chans. Han blev ju nedpetad därifrån och fick spela boxplay och sånt där. Och de släppte ju knappt in ett mål i boxplay, så defensivt på den fronten gjorde de ju bra, men Brandon Saad slutade ändå på väldigt lite speltid, minus 2 och inte en enda poäng. Så att det tycker jag var inte ute efter mina förväntningar.
Drouin då?
Ja, nej,
du hörde Wennerholms usla skämt om honom.
Nej.
Han gjorde mål. Wennerholm tittade på så han drog in en.
Ja. Det är godkänt.
Nej, det vet inte fan om
ja,
det.
Ja, det kan jag kanske på gränsen.
Jag kommer att han sa i väntan på Godrå också. Men det kräver att man kan se Samuel Beckett och vet att det finns en pjäs som heter, en dyster pjäs som heter I väntan på Godrå.
Ja, okej. Ja, det krävs lite förkunskap där.
Ja, och det är väl inte alla människor som har det kanske. Om jag får vara fördomsfull.
Ja, det får vi vara det faktiskt. Ja, jag kom på det där som jag hänvisade till för några veckor sedan som du drog. Med Radek Faxa. Att du föredrar att mejla.
Ja.
Så var det.
Ja. Men du, apropå det så går vi nu över till andra gruppen. Och vi kan börja, och det tycker jag vi kan bara ta väldigt kort om Tjeckien. Att Tjeckien motsvarade förväntningarna, får vi säga, men det är väldigt bleka lag de hade på pappret, så stod de också för en blek och anonym insats i det här. Det var inte mycket att prata om.
Nej, precis, alltså, på vissa håll och kanter så ser det helt okej ut, men de är också det var ingen snack om saken egentligen.
De fick alla chanser, försvann ju det, Hurtle försvann och
Krejci,
ja, precis.
Det var för...
Det såg lovande ut i träningsmatcherna, men träningsmatcher är träningsmatcher, och när det väl började så bara en axelryckning med Tjeckien.
Ja, det var ju extremt supertydligt det där med träningsmatcherna, att man gick i fällan igen och drog för stora slutsatser av det. Jag menar, Sverige till exempel som genrepar med 2-6, och vi har USA som slog Kanada och skruvade upp förväntningarna lite ytterligare på deras lag, och vi har Tjeckien som går så pass bra och Ryssland som går så dåligt i de här träningsmatcherna. Det visar sig inte ha så stor påverkan på turneringen sen, om man säger så.
Men har du några spelare där också som är besvikelse?
Ja, jag kan ta snabbt negativa. Ja, det är, man kan ju ta några stycken. Men jag tycker till exempel att David Pastrnak inte har fått den där utvecklingen som jag förväntar sig efter hans sprudlande första match i Boston för några år sedan. När han verkligen bara klev in och tog...
Och efter Carl Söderberg berätta för dig att han skulle bli stjärna.
Han skulle bli en stjärna, just det. Han sa ju det personligen. Och han, liksom, han gick in i första kedjan direkt nästan. I Boston där det såg ut som att han liksom snabbt skulle etablera sig som en riktigt pålitlig spelare i NHL, men inte ens i tjeckiska landslaget tyckte jag att han gjorde något större avtryck. En som jag skrev upp som positiv överraskning var faktiskt en spelare som jag trodde var slut, och det är Milan Michalek, eller Michael Leck, eller vad man säger.
Han gjorde lite mål,
2+1, spelar ju faktiskt, det kanske inte är ett positivt tecken direkt för ett lag som vill gå vidare i ett World Cup slutspel, men han spelade faktiskt nästan mest av alla forwards i Tjeckien i de sista två matcherna, så han fick mer och mer förtroende både powerplay, boxplay, 5-5, men det var i alla fall positivt att han har studsat tillbaka så här starkt, för jag trodde att han var slut på den här stora scenen faktiskt.
Ditt fynd Kempny då, skrev jag någon dag att Ekelin vet nog vad han pratar om, så tendenser och sådant.
Ja, exakt. Alltså Kempny tycker jag har bra spelsinne och liksom lugn med pucken, och jag tror han kommer ta en plats på ett bra sätt i Chicago nästa säsongen. Men han låg ju samtidigt hade han några dumma, alltså just i Kanada-matchen tyckte jag att han var sådär, alltså där hade han ju några turnovers och sådär. Lite otur med domslut också, till exempel det tredje målet, är det han som blir, eller jag tror att det var han som blev neddragen, så såklart interferensutvisning, eller om det var hooking, jag kommer inte ihåg, situationen i alla fall som slutade med att Kanada gjorde mål med 0,7 sekunder kvar av perioden, så var matchen död.
Vi kan lämna Tjeckien där, de gjorde inget intryck och ingen som förväntade sig att de hade, skulle göra något intryck.
Nej.
En betydligt värre klavertramp var det ju för USA. De gjorde praktfiasko.
Ja, det får man. Där tycker jag att man kan ta till det ordet utan att överdriva.
Ja, tre raka förluster och otroligt bleka när de skulle spela sitt livsmatch mot Kanada.
Ja.
Jag tycker det är den slutgiltiga denouncement av John Tortorella, Brian Burke och den ålderdomliga hockeyfilosofin de representerar.
Ja. Det var liksom 1996 kan vi säga.
1996?
Nej, 1996 kan vi faktiskt säga hejdå till, att den typen av hockey är inte så framgångsrik i dagens världsscen. Liksom.
Det är så tråkigt, för USA har varit på väg att närma sig, kändes det till exempel 2010 och så.
Exakt.
Och nu känns det som de plötsligt har tagit ett par dramatiska steg bakåt i förhållande till Kanada, som är det som räknas för Team USA.
Precis, de hamnar till och med bakom Tjeckien och Team Europa liksom.
Ja, och ja, de tog inte ut det bästa lag de kunde. De trodde att de skulle kunna grinda sig till någonting här med sina Dubinskis och Abdul Fuckers och allt vad de heter.
Ja.
Och fick ju på päls på Twitter sen av Phil Kessel och Bobby Ryan och en Kjellkocki spelar utan ben som tackar
ja, just det.
Att han hade fötts utan ben, så han slapp vara med om skithockey.
Ja.
Då har man gjort folk besvikna om de är glada för att de inte har ben.
Ja, det var faktiskt ja, men jag tyckte det var uppfriskande med den här, alltså att NHL-spelare faktiskt som Phil Kessel, att han går ut och direkt efter med den timingen kliver ut och pissar totalt på Tortorella nästan.
Ja, alltså det är inte bara det att de har tagit ut Facebook, det är system och den idé de har och stämningen. Och se bara på hur ohyggligt liten han fick ut av Patrick Kane, som är en av de stora artisterna.
Regerande poängkung i NHL.
Ja.
Och hans lösning, hans enorma prestige i att fullfölja den här 96-hockeyn fullt ut, det är att han förlorar första matchen mot Europa. Vad kan det bero på? Ja, inte tillräckligt fysiskt. Ska vi flytta upp Abdelkader och spela han med Kane då? Då kanske det blir mål.
Ja.
Då kommer vi vinna. Nej, det gjorde vi inte alls. Och det här med uttaget, alltså typ Jonathan Quick liksom var ju inte dålig på något sätt, men han släpper in 3 mål på 17 skott i första matchen, och de har ju enormt bra alternativ utöver honom, och så fortsätter de ändå med Quick mot Kanada, han släpper in 3 mål direkt och får stå kvar hela matchen. Det var liksom prestige att det här är Tortorellas guy liksom. Det är rätt val att han står.
Ja. Han är ju inte bara Tortorella, det är för många andra dinosaurier som fortfarande har för stort
Lombardi, som har, Lombardi och Burke som har valt Tortorella som coach. Liksom.
Ja, Burke, alltså, det är dags att gå hem nu. Han har ju verkligen en ålderdomlig syn på det. Han hade ju helst velat Dion Phaneuf var med i Kanadas lag.
Undrar hur Kanadas lag hade sett ut och hur de hade klarat sig i den här turneringen med den ledarstaben och den tränaren.
Ja, alltså. Så det känner de ju att visst, de led mest av att det här Nordamerikalaget fanns, att de menade att det fanns ju spelare där som de hade haft en förstärkning för dem, Eichel, Gaudreau, Saad,
till och med Matthews.
Det är lätt att säga efterhand. Jag undrar jag hur många av dem som hade blivit uttagna från början.
En sån som Gosti spelar till och med, tycker jag, imponerande.
Ja, verkligen. Alltså. Otroligt mycket bättre än Jack Johnson.
Ja, det kan man säga. Och jag tyckte vi sa, alltså spelarna i laget, såna här som faktiskt är bra, som skulle ha blivit uttagna under alla omständigheter, som du var inne på Kane, men alltså sådana som Wheeler, Pacioretty och Buffley, när han fick hoppa in där i den andra matchen mot Kanada och såg ut lite som en kona när han blev rundad gång efter gång, alltså han såg helt oinspirerad ut, han köpte inte ett Tortorella system. Han var liksom, han sket i det, kände jag.
Skulle du göra det?
Ja, jag skulle gjort. Nej, jag vet. Nej, jag har faktiskt inga sympatier kvar för Tortorella, trots att han har vunnit den enda Stanley Cup-titeln åt den här tiden. Men det var 2004, det var en annan hockey.
Han är underhållande när han är med på andra sätt än hockeymässigt.
Ja, han är ju väldigt trevlig att ha i cirkusen på något vis.
Ja, ja, men du, har du verkligen hittat en positiv överraskning i USA också? Med
nej, jag har skrivit noll. Jag kan inte komma på någon som jag tycker är förtjänad. Lyfta fram extra. Det.
Nej.
Negativa kan man ju säga vad som helst. Alltså, det är ju, jag menar, Kane gör ju noll mål, men han får spela med Abdelkader och ett system som inte främjar han överhuvudtaget. Ja, det är de jag har nämnt egentligen. Det är Bufflin, Wheeler, Pacioretty, ja. Stepan, Pavelski som lagkapten. Lyckas ju inte med någonting egentligen heller.
Nej.
Backsidan är ju... Ja, nej, det var inte bra.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var kast.
Ja, men du, låt oss då istället gå in på de som det har gått bra för och som nu ska spela semifinal. Och vi tittar på båda semifinalerna lite närmare och börjar med den som spelas först här på lördag kväll.
Ja.
Kanada-Ryssland. Och även om det nu är så att många deppar över att Team North America inte är med då och spelar mot Kanada, att det hade varit något att se, så är det ju Kanada-Ryssland i Air Canada Center i Toronto en lördag kväll. Ja. Inte vilken skit happening som helst heller.
Nej, det är liksom, alltså, det är ju nästan sensationellt att den här supermatchupen nästan hamnat i skuggan av folks liksom besvikelse över att det inte blev Team North America. För det här är ju, det kan ju inte bli mycket mer World Cup, gamla Canada Cup, de här två lagen som ställs emot varandra i Kanada. Det är ju det här turneringen
det
grundades för en gång i tiden.
Kalla kriget återuppstår för en kväll.
Ja. Det är det här som är Canada Cup liksom.
Ja. Ja, det ska bli fantastiskt fascinerande att se. Men om man tittar på Kanada då, så vad ska man säga? De är de enda som har gått obesegrade genom gruppspelet. Ja. Och varit precis som man föreställer sig. En jävla marande maskin som ingen drar på.
Nej, totalt överlägsna. Alltså, de har snittat 44 skott per match. Och dominerat fullständigt i alla tre matcher. Och bara pumpa på med alla fyra kedjor verkligen. Alltså det är ju ingen överdrift att det är fyra första serier som man inte orkar att stå emot.
Precis.
Och att alla haft varsin kväll lite grann tycker jag. Första matchen där så var det ju Marchand, Crosby och Bergeron som var helt fantastiska. Inte minst Crosby. Och sen andra matchen var det Duchesne som gjorde två mål med O'Reilly och Thornton. Och nu sista matchen så var det Taves och Couture och Perry som var den bästa serien.
Taves är målkung så far, lite oväntat.
Ja, det hade man inte väntat sig alls. Alltså.
Han som
känns lite på dalande vad gäller produktion. Kliver in och levererar så här i gruppspelet.
Ja, de är en maskin och det känns ju väldigt svårt att de ska rå på dem. Men för många av ryssarna är det här kanske karriärens match.
Ja, för nu har de chansen att få sin revansch. För att de har blivit rejält dit tryckna av Kanada senast. Jag menar, vi kommer ihåg. Det är ju den samma generation kan man säga som åkte på 3-7 i Vancouver i kvartsfinalen mot Kanada. Och sen har vi ju Kanada som sopade banan med motståndet på ryssarnas hemmaplan i Sochi.
Ja.
Och nu får de chansen att förstöra Kanadas fest fullständigt på hemmaplan i Toronto. Liksom.
Ja, det ligger så mycket i potten på fler sätt. De Ryssland känner sig ju lite styrmodligt behandlade av NHL.
Ja, exakt. Med hela KHL-soppan som liksom blir lite
översökt. Ja, och inte få någon riktig respekt. Och ta Ovechkin mot Crosby. Crosby har plågat honom både i Stanley Cup och i OS och allt vad det är.
Ja.
Det här skulle ju vara den ultimata revanschen på något vis.
Ja, det här skulle vara så är det faktiskt. Det är ruggig prestige i den här matchen. Och för Ryssland finns det väldigt mycket att vinna här.
Ja.
Och det är bara en match. Det är väl det. Alltså, ska man slå Kanada...
Ja, det är lättare att slå dem i en semifinal.
En match är det lättare att få, precis. Ja. På det viset är det nästan bättre att få dem i en semi. Alltså.
Ja.
För jag utesluter inte Ryssland fullständigt i den här matchen. De har så pass kvalitet. Och så tycker jag faktiskt, Ryssland som de sett ut hittills i den här tiden, tycker jag att lite ovanligt för att vara Ryssland. Att de har bestämt sig från början här att vara kompakta. och spela ganska defensivt och organiserat.
Ja, med tanke på...
Det brukar inte Ryssland göra.
Nej, som vanligt är man ju lite konfunderad över att det inte händer mer offensivt när det är såna jävla kanoner på isen hela tiden.
Exakt.
Men du har ju rätt i att de har åtminstone fungerat bättre som ett lag nu än i de senaste olympiaderna och så.
Precis, alltså de tar ut en Telegin till exempel som täcker skott med ansikte i slutande match istället för en Kovalchuk till exempel.
Ja, precis. Så intressant. Ja, och jag håller inte heller för fullständigt osannolikt att de pressar sig, samlar sig till tidernas insats för att vinna det här.
Ja. Den formen som
jag tror fortfarande fördelen är Kanadas, för Kanada är så samspel, för det här laget har ju spelat ihop så länge och vunnit så mycket.
Exakt.
Vad fan sa de nu? Sidney Crosby har, jag tror det är 22 raka segrar med Kanada.
Ja. Ja.
Man räknar från IVM, från OS och VM och sånt.
Ja, det här har jag inte riktigt i huvudet heller, men det är inte så att jag tror Taves har vunnit alla turneringar han har ställt upp för Kanada från junior-tiden till senior-tiden liksom.
Och Babcock har 13 raka matcher som förbundskapten i de här stora sammanhangen och vunnit alla.
Ja, ja det är liksom det är siffror som inte är så smickrande för Ryssland i det här fallet.
För det en som jag imponerar på mig väldigt i Ryssland är faktiskt Bobrovski.
Absolut.
Det var så att vi lite frågetecken för att både han och Valamo var så ojämna, men Bobrovski prickar formtopp här.
Ja, han ser ut som sin Vezina säsong 2013.
Ja, han har ju sådana perioder fortfarande. Nu är det en sån period. Det är ju väldigt bra för Ryssland.
Ja, han är så där extremt koncentrerad på något vis. Alltså, det är klart man måste vara det som målakt, men han är liksom, han känns där, han blir sätts aldrig ur spel på något vis. Han är extremt alert och liksom fokuserad alltså. Och riktigt bra. Och det kommer de ju verkligen behöva en sån här match mot Kanada, för då får de inte släppa in något gratis mål. Kanada måste verkligen kriga in varenda puck de ska lyckas sätta.
Ja, det ska bli för jävla kul att se i alla fall. Men nu vill jag höra dina positiva respektive negativa överraskningar i de här två lagen.
Och ska jag börja med Ryssland?
Ja, gör det.
Då har jag skrivit upp ett namn som vi små avfärdade lite överdrivet kanske här inför turneringen. Vi fick lite på nosen av på gässan, som jag sa i förra avsnittet, av Tadson, vår Twitter-vän här, som är stort Washington Capitals-fan. Dmitri Orlov, som nästan klivit ut som nästan den första back i den där i laget. Alltså, han har spelat betydligt mer än Markov till exempel hittills i turneringen. Plus två, plus minus, om man nu bryr sig om den. Gjort det bra. Och sen framförallt tycker jag dock inte att backarna som enskilda backar har överpresterat på något vis eller gjort några otroliga insatser hittills i turneringen som gör att de går vidare. Utan det är ju som vi var inne på, alltså systemet. Det defensiva system som alla har köpt. Det är laget i Ryssland som har imponerat defensivt snarare än vissa spelare som har klivit fram. Men jag tycker Olof har gjort det bra. Han har ju faktiskt, som en av få spelare, och kanske enda spelare som jag kommer på just nu som har skrivit på ett kontrakt här mitt i turneringen. Han har ju förlängt med Washington. Skrivit för drygt 2,5 miljoner per säsong, ett ettårskontrakt. Positivt för han och för Washington och för Ryssland. Hans senaste vecka. Negativ överraskning. Då tar jag ut en egen spelare faktiskt. Jag tycker att Nikita Kucherov, som inte har skrivit på något nytt kontrakt och som faktiskt, som jag har twittrat ut här för någon dag sedan, som åker runt utan Tampa Bay-logga på hjälmen. Vilken svikare. För dåligt. Alla, till och med, jag menar, Gaudreau har ju Calgary-loggan, Trouba har Winnipeg-loggan trots att de inte har något kontrakt. Men han har ju aktivt valt att ta bort Tampa Bay-loggan. Det gillar inte. Det känns nästan som en liten kontrakts...
Markering.
Ja, markering, exakt. Han har gjort ett mål där mot Nordamerika som var viktigt, men annars tycker jag att han har kladdat väldigt mycket med pucken och haft lite övertro på sig själv, att lite sådär gammelryskt att åka och försöka dribbla förbi hela laget istället för liksom spela som han spel egentligen. Alltså jag tycker han kan mycket mer. Han började ju faktiskt turneringen i första kedjan med Ovechkin. Nu har han fick han spela fjärde kedjan i sista match. Kutcherov kan mycket, mycket mer än han har visat. Det vet jag, inte minst.
Jag kan minst glädja mig att Victor Hedman, han träffade honom i en korridor och berättade att de stod och kramades lite.
Ja, det är trevligt.
Och var kompisar. Han sa att det är en fantastiskt bra människa.
Åh, vad fint. Fortsätt.
Jag tyckte tendenserna sista matchen mot Finland där som de började vinna, så tyckte jag också att man såg ju att Malkin är på gång, tycker jag. Och det är farligt för alla. När han vad det heter. Och Ovechkin visar sig ju som en playmaker av rang när han spelar fram Tarasenko.
Ja, exakt. Jo, precis. Nej, det var lite positiva tendenser i den matchen. Jag väntar fortfarande också lite på Panarin. Offensivt. Men absolut, Malkin har ju varit, är ju ett riktigt sparkapital som verkar vara på gång. För att han stack ju inte ut på något sätt, tycker jag, de två första matcherna.
Och de hoppade riktigt, vi vet ju det, har vi sagt det till. Alltså, potentialen är ju enorm.
Exakt, potentialen om alla de här gör en supermatch mot Kanada. Ja, men då är de ju med i matchen i allra högsta grad. En storspelande Bobrovsky i kassen och en 4-5 plus insatser av Ovechkin, Tarasenko, Malkin, Panarin, Kutjov, Kuznetsov. Då kan de ju absolut vinna. Så är det.
Då säger du Shaibu.
Shaibu. Nej,
apropå det, har du varit in ryskarna från oss?
Det hade jag ju lovat att göra. Det är ju en oerhörd besvikelse som jag inte skulle...
Du kommer att få nynna den i alla fall. Slut.
Oj, vänta, nu ska jag får nästan googla fram den. Alltså sen. Jag har ju lovat det här.
Ja, men ja. Du fortsätter med Kanada.
Ja.
Positivt, negativt.
Positivt, negativt. Positivt har jag faktiskt skrivit upp två stycken St. Louis-backar. Jag tycker Bowmeister, som vi ifrågasatte uttagningen av när de hade chansen att plocka in en ny kille. När Keith gick sönder. Annars tycker jag var bra, Bowmeister. Det är ju svårt att inte imponera i den där backsättningen med den omgivningen. Det lyfter väl alla spelare, men jag tycker Bowmeister har gjort det väldigt bra. Han har ju till och med sett till att gå före Massin här. Så Massin som var uttagen från början har ju hamnat vid sidan av. Sen tycker jag även att Pietrangelo, som ju har fått gått över och spela vänsterback istället trots sin högerfattning på grund av skadorna. Han har gjort det väldigt bra också. Gjort ett antal poäng och superstabil defensivt. Släpper ju inte till någonting. Så att där, ja, man kan säga hur många namn som helst. Men Babcock var ju till och med ute och sa att han tyckte att St. Louis borde spela Pietrangelo som vänsterback permanent. Att han var så pass bra i den positionen. Ungefär som Hjalmarsson byter sida.
Besviken då?
Besviken, ja, då fortsätter jag på Tampa-spåret. Jag menar, Steven Stamkos är ju mållös.
Ja, det får jag hålla med om. Han har varit hungrig några gånger, men det vill sig inte.
Nej, jag känner igen det här från Tampa också lite grann. Och det, jag gillar ju naturligtvis Steven Stamkos, han är ju gud för mig. Men han är ju, han är ju i ärlighetens namn, det här sagt förut också. Han har ju inte, hans spelsinne är ju inte på samma nivå som hans övriga viktiga superattribut. Och kanske på den här nivån som Tavares och gänget och Crosby. Så alltså jag tycker att han är lite kantig. Och väl, för att han ska vara framgångsrik så bygger väldigt mycket på att spelet ska kretsa kring honom. Att allt ska liksom avslutas hos honom, att han ska vara den som avslutar anfallen och att man bygger spelet kring honom. Men i ett sånt här kompetent lag så är det ju helt meningslöst att bygga spelet bara på Steven Stamkos. Och då tycker inte jag att han riktigt passar in alltså.
Peton.
Han ska peta Stamkos. Nej, det är fortfarande, han bidrar fortfarande och han har haft många lägen. Han har ju haft väldigt mycket skott.
Image Rowe istället.
Ja, det är ju inget dåligt alternativ. Men ja, det är ju inte helt omöjligt, men Stamkos har faktiskt inte kommit till sin rätt. En av få kanadensare som inte kommit till sin rätt. Faktiskt.
Ja, men det finns mer. Då kan man kalla det sparkapital också om man vill.
Precis, för det är, jag var inne på tre kedjor som haft varsin match. Den kedjan som inte haft sin match än, det är ju den med Getzlaf, Stamkos och Tavares.
Ja.
Tavares tycker jag också har mer hockey i sig.
Vem vinner då? Jonathan?
Ja, jag tycker att det skulle vara lite festligt på något vis om Ryssland vinner, för då sabbar ju, då har ju Kanada, anledningen till att de gjorde den här World Cup i år har sabbats lite grann, för tanken var att det skulle bli Kanada-USA för någon, att de skulle tjäna hur mycket pengar som helst på tre matcher.
Ja, det skulle väl inte bli den festligaste veckan
nej, exakt.
Toronto om det är Team Europe-Ryssland.
Alltså hela NBC SN och de här som har köpt dyra rättigheter idag, det blir fiasko. ESPN.
Ja. Jag säger att det är fortfarande fördel Kanada. Jag tror de vinner med 3-1, eller så vinner de i sudden som pågår i 3-1 period.
Oj.
Det blir sudden.
Ja, just det. Det är ju NHL-slutspel. Jag får vara tråkig att säga Kanada också. Alltså. Det är ju otroligt tråkigt. Men 3-2.
Ja, okej. Okay. Sen på söndag har vi semifinal nummer 2. Redan klockan 13.00 lokaltid, 19.00 svensk tid. Det passar väl en sån
dag. Otroligt bra. Den kommer ju hela. Ja. Den ska alla som har något sån här hockeyintresse se. Och lite till.
Då är det Sverige mot Europeiska främlingslegionen. Som ju, som du precis var inne på, har förstört lite för arrangörerna, de skulle ju bara ha kanonmat åt USA och Kanada, var jag tänkt. Ett lite underhållande inslag.
Ja, precis.
Men de satte fingret, pekfinger i luften åt allting, och här är vi nu.
Ja.
Eller långfinger satt de i luften. Pekfinger, jag är för inne på pekfinger för att ha så ont här och ska utsätta mig för den här Ola Bjurman behandlingen.
Ja. Ja. Nej, men ja, de har ju faktiskt imponerat, får man säga. Så.
Ja, de har gjort det väldigt bra med tanke på hur konstigt, vilken konstig komposition hela laget är.
Ja.
Med spelare från 7-8 olika länder och kulturer.
Ja.
Och kliva in i det här, men de har ju, Ralph Kruger har ju visat, Kruger har ju visat sig vara en väldigt bra coach. Han outcoachade i Tortorella, så det stängt om det i alla fall.
Ja, det var ju total utklass. Det var en coachseger, och där får man väl ge lite, man får väl del, ge lite cred också åt Paul Maurice, Winnipeg-coachen som han har intill sig, ja. Southampton Kruger där. För att ja, det var en coachseger av dem.
Ja, han har ju fått dem att smälta ihop i bra enheter. Han skapar en riktigt bra kedja där med Zuccarello, Nilsson och Gabrick till exempel.
Ja. Absolut, de hittade det till slut. De var väldigt ute och cyklade där mot Nordamerika i träningsmatcherna. Men det blev som en verklig uppvaknande och en läxa för dem.
Ja.
För sen bytte de helt filosofi i Sverige genrepet där och verkligen fokuserade på defensiven och hitta rätt balans i kedjorna. Och sen så har det ju bara flutit på efter det, får man säga.
Ja, och de gör även på backsidan, alltså det var man ju väldigt bekymrad efter Team Nordamerika-matchen och hur fan det skulle gå för Chara. Men de har spelat enkelt och smart och fått väldigt mycket hjälp av forward, som du säger. De har ju varit väldigt tajt defensiv.
Ja, för det måste man ge det här Europalaget som varit inne på. Alltså man var lite osäker på hur laglojala de skulle vara och sånt där. Men det har nästan varit det mest utmärkande av alla lag i turneringen, just den här att de samarbetar och att de offrar sig för varandra och spelar för varandra på något vis.
För det är väldigt speciellt med Zuccarello. Han säger det, att han kommer så bra överens, spelar så bra ihop med Frans Nilsson. De har varit fienden i Rangers Island.
Ja, just det. Det är verkligen superrivaler. Ja.
Ja, de brukar hata varandra på isen. Han sa hat kanske starkt. Men när jag kom hit så tänkte jag, hur ska det här gå med Nilsson? Men det har visat sig vara en kanonkille. Och de trivs jättebra ihop.
Ja, det har jag ju sett.
Och så har Halak har ju varit bra.
Ja, det får man ju.
Han är lika bra som när han spelade i Washington i slutspelet 2010.
Ja, precis. Ja, exakt. Det är 2010 vibbar på han, när han stod i Montreal där. Han är ju en sån målakt som verkligen bygger upp så ett starka rykte på grund av att han har en högsta nivå som är enormt hög.
Ja.
Han kan ju verkligen stänga igen butiken. Och han har varit på väldigt hög nivå i den här turneringen.
Ska man komma ihåg då att även om de här killarna nu inte spelar för sina länder, så är det ju så att med all respekt för deras länder så har ju de aldrig haft någon chans att spela så här stora matcher. Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland, de kommer ju aldrig så här långt. Det bara är så.
Nej, så är det.
Så det här är ju en enorm chans för dem att faktiskt få med om det här.
Ja, ja.
På en internationell
turné. Alltså, ja,
kunna slå ett Sverige som de har varit med och fått sig in i helvete med stryk och genom åren.
Exakt. Ja, det är så att det har du ju rätt i. Det som jag är lite, kanske lite besviken över, det är att när man har surfat in på VG eller på Extrabladet eller på blick.ch eller på bild.de, så har det inte för att jag tror vi i normala fall gör det så ofta, men när jag testar att göra det efter matcherna så har det inte varit något superfokus direkt på World Cup. Det har varit någon liten notis här och där, tycker jag, på vissa håll.
VG, nej, men det är väl kanske inte så konstigt.
Nej.
Slovakisk media ändå engagerad.
Ja, det kan jag tänka mig. För det måste varit lite konstigt för många av de här slovakerna, som, alltså mina kära Gaborik Hossa, som varit med och slagit Tjeckien i VM-finaler och sånt där. Alltså, Slovakien har...
Ja, spelade OS-final, OS-semi 2010.
Exakt, alltså Slovakien är ju, hade ju en supergeneration som börjar bli verkligen till åren nu, och där många redan har slutat, men då, för 5-10 år sedan så var det nästan, alltså så var ju de en verklig nation som var med och hotade i de här sammanhangen också.
Ja, men det var ju då i återväxt.
Exakt, den har ju varit nästan obefintlig i jämförelse med vad de haft tidigare.
Ja.
Inte mycket på gång med.
Nej, och jag tycker ju då att Sverige ska kunna vinna den här semifinalen. Det tyckte vi å andra sidan just för hela Slovakien att spela kvartsfinal i Vancouver 2010 också. Då fick de stryk.
Ja, det stämmer.
Och 100 ska man inte vara. Men å andra sidan tror jag det var väldigt nyttigt för Sverige att få möta dem i Washington och få stryk.
Exakt.
Ja, dels är de revanschsugna, men dels fick de också lära sig vad det är för slags lag.
Precis, de gick in i den fällan som USA gick in i premiären. Alltså att Europa backade hem och lät motståndarna ta initiativet. Sen bara högg de så fort det gjordes misstag. Och det fanns en viss mått av underskattning kanske också hos motståndarna som liksom kladdade med puckarna. Så det gjorde ju Sverige också i NRP väldigt mycket. Att backarna försökte ta sig in på blå och dribbla på blå och sånt där och tappade pucken. Och gick pinchade för högt liksom helt, alltså. Det där går ju ganska lätt att välja bort om man är inställd på det på förhand. Men både USA och Sverige i första matchen mot Europa hade en övertro på sig själva och lite underskattning av motståndet. Liksom. Så att det tror jag inte är en risk på samma sätt nu. För nu vet Sverige vad som kan hända om man slarvar och inte liksom är koncentrerad. Inte har ödmjuka som man brukar säga.
Nej, annars har Sverige varit både bra och mindre bra emellanåt. Det började bra tyckte jag, väldigt bra mot Ryssland.
Ja, absolut.
Och Finland med, det är svårt att klaga på Finland som man hör. Men sen var det den här inledningen mot Nordamerika som kändes sådär. Men precis, de har också svarat upp tycker jag mot vad vi hade föreställt oss. Vi har väldigt bra backar. Även om inte alla presterar på högsta nivå hela tiden så har ju första matchen där var ju Viktor och Strålman till exempel enastående.
Ja, absolut.
Även mot Finland var Strålman då dämpades Viktor lite och fick mycket mindre speltid på något konstigt vis. Men
ja, det var en lite märklig förvandling där faktiskt.
Hjalmarsson hade problem mot Nordamerika på ett sätt som man sällan ser. Men ja, bortsett från det har varit enormt stabil. Men på forwardsidan då så ibland så har det sett för lite långsamt ut och lite stabbigt. Hos, ja. Framförallt de två kedjor som ska vara våra offensiva enheter.
Ja, jag håller med dig. Det har varit till viss del har man blixtat till och sett bra ut liksom. Och man tycker det har ändå varit värt att hålla ihop dem.
Ja, absolut. Men det är bara det. Om man ser till powerplay till exempel. Ja. Plötsligt det går väl. Tycker pucken går så långsamt mellan dem. Å andra sidan så är det så de kom tillbaka mot Nordamerika. Det här metodiska gruggande, vad är det som tog dem tillbaks?
Ja, för det i sin tur slöade ner Nordamerikas fart. Gjorde dem nästan lite oinspirerade att sagga ner i Sveriges långsamma tempo. Sedinarnas tempo liksom.
Ja, precis.
Det där, Bäckis är också en kille som gillar att dra ner tempo till matcherna och styra själv. Liksom.
Ja. Ja, det är de spelarna vi har. Vi får försöka göra det. Så det skulle förmodligen bli fullt falla på röst om de försökte göra saker de inte behärskar.
Ja, exakt. Ja, men jag vill berömma för övrigt just den Nordamerika-matchen. Alltså jag var ju inne på det på Twitter där då vi såg att våra kära kollegor Ros och Abris inte riktigt höll med mig i plusbetygen. De satte 2 plus på Hagelin, Kryger, Silverberg medan jag hyllade dem stort. Jag tyckte att de gjorde en... Ja, i början av matchen där så sov ju hela Sverige, men sen...
Sen började... Ja, då var jag tror bort McDavid och kompa.
Exakt, för sen började ju Sverige matcha på allvar och Grönborg satte verkligen Hagelins kedja där med Kryger och Silverberg mot McDavid. Det var ju, alltså de fick ju bort dem så pass mycket ändå får man säga att Todd McLellan i tredje perioden inte ens bytte in dem när Sverige satte in Kryger liksom och Hagelin. Alltså det gjorde att speltiden för McDavid minskade för att ja, i och med att Sverige hade sista bytet så kunde ju Sverige bara sätta in Kryger sedan så fort McDavid gjorde. Då blev det ju bland annat att McDavid fick lomma tillbaka till bänken för att McLellan verkligen inte ville ha den matchningen till slut. För att det gav som bra resultat för Sverige.
Ja, så att, ja men våra kollegor tyckte att han hade för många misstag i första perioden.
Ja, dålig tekningscirkel var han ju också, Kryger. Men jag tyckte att den kedjan gjorde... Och jag tyckte de förlade spelen i offensiv så väldigt ofta när McDavid var kedjan var in också. Så att jag tyckte bra driv. De har tempo i alla fall. Hagelin liksom.
Ja. Och ja, det har jag. Och jag tycker även den kedja vi inte har nämnt har varit... Grymtvis har alla gjort bra matcher. Carl Söderberg tyckte jag var helt grym mot Ryssland. Landeskog är... Det är svårt att inte bli förtjust i hans attityd nu för tiden. Han är så old school. Smäller på. Om någon tar sig frihet så är det han som markerar. Och han trash-talkar och stil. Jag gillar stil.
Ja, det här låter inte som ett... som en komplimang, men han skulle passa väldigt bra i, alltså det skulle ju vara en Tortorella favorit så att säga.
Ja. Ja, i sin nuvarande skepnad absolut. Precis.
Men han är ju en offensiv, alltså han är ju, han har ju verkligen, han är ju en komplett spelare, får han ju ofta beröm för att han har ju väldigt många olika typer av delar i sitt spel. Sen kanske han saknar den riktiga spetsen i olika former, men väldigt användbar spelare.
Sen har vi det bästa kvar till sist, och det är målvakten.
Ja visst, det har vi inte ens nämnt, Henke Lundqvist.
Nej, han var sjuk första matchen, det var lite panikkänsla, då gick Markström in och var bra. Sen hade vi underliga diskussioner om huruvida han skulle få fortsätta, och Henke hade varit sjuk och man vet inte vad han är för form i september, och han kanske ska fortsätta med Markström. Pytsan! Ja. Jävlar, han kom in och höll nollan mot Finland, var grym, och mot Nordamerika så var det ju långa stunder han som höll Sverige kvar i matchen.
Ja, ja, absolut.
Han gjorde några helt jävla galna räddningar.
Absolut, han är, alltså visst, Sverige tog över, kom in i matchen och växte in, men de hade aldrig tillåtit att göra det om inte Henke Lundqvist hade varit så bra som han var.
Ja, och det är ett väldigt positivt tecken att även fast de var klara då, när Kinnon får det där, står i tre kvart framför honom, så blir han ju ursinnig efteråt, ja, och skrek och gestikulera och så. Det är bra, det är bra tecken när han är på det humöret, ja. Då är han som bäst.
Det är lite så här 2014-vibbar nästan. Han,
ja.
Det är spelet som han stod för då, ja. Nej, det är alltså Henke Lundqvist extremt. Och jag tyckte så här, alltså att det är otroligt mentalt, visa på den här mentala styrkan han har också, och vinnarskallen. Att, för jag tyckte han hade väldigt mycket att förlora, alltså i det här läget. Alltså,
ja, verkligen.
Han hade väldigt mycket att förlora. Han var sjuk och allt det där. Han är inte imponerat i försäsongsmatcherna. Han fick en jobbig slut på förra säsongen när Rangers blev helt utspelade av Pittsburgh. Det började liksom snacket om att han börjar bli till åren, han fyllde 35 i år. Den grejen liksom.
Det är så många som väntar på att få sätta kniven i honom.
Exakt, exakt.
Synnerhet i hemlandet. Han är gott om haters.
Ja, precis.
Kan jag vittna om, för när det går dåligt för honom så är det jag som får mig. Ja, det är skitstorm direkt. Det är mitt fel.
Ja, men precis. Och sen så att Markström är så extremt bra mot Ryssland i första matchen. Alltså när det hade varit så lätt att ställa Markström i andra matchen.
Ja.
Alltså Henke Lundqvist, liksom, att komma undan liksom med det här, alltså att han går in och nästan, att han håller nollan till och med mot Finland nästa match, det var ju liksom det ultimata han kunde göra för att vinna tillbaka förtroende.
Ja.
Annars hade, som sagt, jag tyckte han hade mycket förlorat annars, och det var extremt mycket stort på spel för honom, men nej, han är tillbaka och det är ingen som ifrågasätter honom just nu alltså.
Verkligen inte. Och ja, mer positivt tror jag också att Phil Forsberg äntligen fick göra ett mål. Han har varit lite, känns lite kantig och trubbig och inte spelat som han ska. Han har inte, han får stor respekt för sina kedjekamrater och letar efter Bäckis hela tiden. Ja. Som i sin tur också bara letar efter pojken. Han skjuter nästan aldrig. Så Philip borde gå på mål och använda sitt skott mer. Och förhoppningsvis så lärde han sig det.
Ja, jag tycker faktiskt Phil Forsberg är som bäst när han förväntar sig att det är han som leder en kedja nästan.
Alltså när han är mer egoistisk.
Ja, när han tar initiativ själv och inte tror att han ska bli framspelad hit och dit, att han är nummer två i hierarkin i en kedja. Alltså, så jag kommer ihåg VM när några år sedan han var hemma i Sverige och var stora stjärnan, då dominerade han totalt och då tog han initiativ och då ja. Det var ju en annat motstånd naturligtvis, men då tycker jag liksom, då kommer
han borde göra det oftare. Rätt. Mm. Så att, nu hoppas jag att Louis Eriksson har varit lite blek i alla tre matcherna.
Faktiskt.
Han kommer bort där med Serinarna istället för som... Men det känns som att kanske mot Chara och kompani så skulle det kunna...
Ja, det är lite mer deras tempo.
Ja. Ja, och jag hävdar då att... Ja, som sagt, jag är rädd för den här att alla tror att nu är det färdigt och att vi ska spela final. Det är en otroligt viktig match nu. Ja. Men de ska vinna den. Jag tycker det ska bara göra det.
Ja, jag tror mycket på Sverige i den här matchen också.
Ja. Jag blir nervös när folk gör det, men
okay. Ja, det, exakt.
Ja, nej, men de här två lagen, nu vill jag höra positiva och negativa.
Ja, det Team Europe. Jag börjar med Team Europe. Då har jag skrivit positiv Pierre-Edouard Bellemare.
Ja, ja.
Som många, ja, vissa höjde på ögonbrynen lite grann att han ens tog ut istället för en sån som Nikola Ehlers eller något sånt där, eller andra namn som blev Lars Eller eller så. För han har ju en ganska undanskymd roll i Philadelphia som fjärde center där.
Ja,
och är ingen poängmaskin på något sätt, men i den här turneringen tycker jag inte bara att han har visat bra spel i boxplay och den här defensiva rollen som vi vet att han kan hantera. Jag tycker han, och det visste vi ju från Sverige-tiden också, att han är ju bra offensivt också. Han har ju bra speluppfattning, han har bra klubbteknik. Och han, alltså han, när han väl tar för sig så är, går det vägen liksom. Han har gjort något mål och poäng och så här. Så att jag tycker Bellemare i allra högsta grad förtjänar sin plats i det här laget och har gjort det bra. Bidraget.
Ja.
Vill jag säga. Och negativ överraskning i det här laget. Då har jag tagit en spel som jag inte tyckte skulle tas ut från första början. Han har faktiskt gjort ett mål, men jag säger ändå Thomas Vanek.
Ja, men det är väl ingen... Om du inte hade någon förhoppning på honom, då kan han väl nästan vara negativ.
Nej, det är lite svårt att säga att han är, för jag... Exakt. Det är ju sant.
Ja, den är slö och
ja, jag tycker han ser trög ut. Han har inte, alltså att han har verkligen tappat bort det där klickehandlingsskottet, direkt skottet som han hade för några år sedan. Framförallt i Buffalo.
Mm.
Alltså det där som gjorde honom till en 40-50 målskytt. Det ser man inga tendenser av nu tycker jag. Jag tycker han är slarvig, trött, seg och har en övertro på sina gamla egenskaper. Att han skjuter ju ganska mycket ändå, men från dåliga lägen och det blir inte speciellt farligt tycker jag. Så att, nej, han är inte så effektiv längre. Så jag bara konstaterar, det är inte så lovande för Detroit heller som har chansar på honom inför nästa säsongen.
Nej, usch det.
Så att, nej.
Ja, och Sverige då?
Sverige, då har vi varit inne på de flesta här. Men som positiv så får jag ändå säga både Henke Lundqvist och Jakob Markström.
Ja.
För att jag menar, Markström var det också lite så här att folk höjde ögonbrynen på att han faktiskt blev uttagen i första truppen. Den när de bara tog ut två målvakter.
Ja.
Men han har,
men det var ett bra drag.
Exakt, och han har varit han har varit fantastiskt bra både i träningsmatchen och mot Ryssland, men det var ju extremt offensivt motstånd han ställdes mot då. Och ja, stor pall och
lovar gott för Vancouver.
Det är precis där i sin tur lovar väldigt gott för Vancouver. Och det kanske var smart av dem, även om det kändes lite dunderistigt att skriva ett förlänga ett med ett halvlångt kontrakt med honom redan nu, trots att han har ett år kvar på kontraktet, så har man ju skrivit ett första målvaktsnivå kontrakt med honom redan nu. Kanske var bra att få ner kapiteln lite redan nu, om han ska fortsätta i den här takten.
Mm.
Negativ överraskning, en spel som vi inte varit inne på faktiskt, som jag förväntar mig mer av, det är ju Oliver Ekman Larsson.
Ja, det får jag hålla med om. Verkligen. Jag tycker att ibland ser det inte så skärpt ut. Det var en, jag ska inga namn, men en hemifrån som bygden där han spelade en gång. Jag vill säga Leksand. Oliver tror att han spelar mot Tingsryd när det var mot Team Nordamerika. Det var inte tillräckligt, det var för hafsigt, inte tillräckligt fokuserat.
Nej, det kan nog, det finns absolut en poäng i det. Alltså, och jag är lite förvånad, för att jag trodde det här skulle bli en riktig liksom coming out party, eller vad man brukar säga, för honom i landslagströjan. Ja. Han hade något VM när han var verkligen bra och visade upp sig för några år sedan. Men
du vet, det är det här med, även om de har gjort det så bra de kan, att Erik, Victor och Oliver alla får runt 20 minuter. För dem är det ju ändå lite. Liksom.
Exakt.
De är vana vid att spela mycket mer. Och det kan ju vara det som är grejen. Så det är svårt att vänja sig vid när man spelar så mycket mer.
Ja,
absolut. Det är lättare att gå från andra hållet och spela lite till vardags och sen plötsligt få massor med speltid.
Ja, exakt.
Och det får man ju i allmänhet då för att man är helt och bra.
Ja, nej, exakt. För Erik, eller Oliver är ju verkligen van vid att vara back i Arizona. Ja, han vinner poängligan där liksom, trots att han är back.
Det är mellan 25 och 30 per match. Precis. Det är en avsevärd skillnad.
Och i powerplay gör ju han gjorde väl, alltså han gjorde ju 23-24 mål här om året. Han följde upp med nästan lika mycket mål i fjol. Ja. Han är van vid att i powerplay ska han stå på point och det är han som avslutar. Det är han, nu, som powerplay ser ut nu så har ju han fått stå nere till vänster lite grann. Och det är Erik som ska skjuta. Och ofta har Oliver haft fel fattning för att få avsluta direkt och sen han tvingas stå till vänster. Så det passar inte riktigt honom heller.
Jag hör dig.
Ja. Så att det är uppenbart att den här konkurrensen som ger en styrka för Sverige inte är klockan för Oliver Ekman Larsson faktiskt. Som poänglös hittills så mot Nordamerika så var det väl Hedman som fick kliva in i PP till slut.
Vi hoppas att han växlar upp och kommer in i det på ett annat sätt.
Ja, precis. Och ta sig an de här matcherna på att han är med i ett annat sätt. För så som han håller på just nu verkar inte fungera fullt ut. Han kan ju mycket mer än så.
Ja, det var det. Vet du, jag kan berätta en annan sak för dig.
Jaså?
Eller hade du något mer på tuggan?
Nej.
Ett sidospår här är att Chicago Blackhawks har vunnit World Cup inför semifinalen. De är de som har flest spelare kvar.
Jaså?
De har 7 spelare kvar. Jonathan Taves, Corey Crawford, Niklas Hjalmarsson, Marcus Kryger, Marion Hossa, Artem Anisimov och Artem Panarin.
Jaha.
Så finns det några lag med sex spelare kvar. Tampa, Vancouver faktiskt, Washington. Sen har vi Colorado med 5, Anaheim med 4, Detroit 4, Kings 4, Montreal 4, Islanders 4, Pittsburgh 4, San Jose 4, St. Louis 4. Fem klubbar saknar representation i World Cup semifinalen. Kan du gissa vilka?
Oh, fem klubbar.
Buffalo, Carolina, New Dallas, York. New Jersey och Winnipeg. Mm.
Ja.
Fiasko för dem.
Fiasko. Fiasko. Praktfiasko.
Ja, Dallas hade ju haft dem. Seguin och Ben hade varit hela. Men exakt. Nu är de inte det.
Nej, precis.
Nej. Fascinerande, eller
hur? Ja, det är lite fascinerande faktiskt.
Vilka sex från Tampa är kvar då?
Det är Kucherov. Det är Namestnikov. Nesterov. Vasilevski. Strålman och Hedman.
Ja. Nej, då har jag missat. Det är ju Stamkos är kvar.
Stamkos är kvar också.
Då har de också 7, oh, eller?
Då är vi med, ja. Exakt. Ja, och vi har ingen i Europa.
Det här har jag skrivit om Björnman. Jag måste ringa och ändra det här.
Ja, just det. Ja, det är någon timme kvar tills presslängning i alla fall.
Ja, är du inne på tidningen?
Ja, jag är inne.
Och kan du gå och titta på det där och ringa tillbaka till mig?
Ja.
Vi ska avsluta det här nu. Ja. Det där var ett roligt... Stort sidospår. Ja. Nu har vi bara en sak kvar och det är att du ska sjunga ryska nationalsång.
Det här är jag vånda för. Alltså det här, jag vet ju om det här. Jag skulle ju ha sjungit på den. Alltså. Ryska federationens hymn har jag fått fram på Wikipedia.
Tror ja, jag kan hoppa.
Ja, just det. Ja, det där lät ju bra.
Ja, men får höra texten.
Okej, ska vi se om jag sätter till. Ja, vi får se om jag kan ja, den ordentligt.
Du har sagt
ja,
det nu två gånger.
Ja, vi får se. Rusia svaneja nastaj darsava morga volja velikalja slava vermana mogusha volvelka och tvoja destona ena vase vremena rusia mogasha
du.
Slavasa åte kostnaderna se svobodnje pratkis narod och sojus vecke vår predabk midana ja modoros nador ja slava strana magodimst hoboja ona till svete kiminja pognob Semilja.
Ja. Fint. Ja, det kommer ju Ryssland att vinna.
Ja, det där
är en
fantastisk
insats.
Ja, jag skulle nästan efter detta känna jag själv.
I finalen kommer Putin att hämta det.
Ja, jag ställer upp. Jag ställer upp för Ryssland här, i det här fallet.
Yes sir.
Ja.
Men du, då var jag lite stressad nu. Måste ringa till Fredrik Giese som är redaktör på tidningen.
Just det. För nu är det ju, det här är allvarligt. Tampa måste ju ja, lyftas upp. Så är det, ja, det förstår jag.
Ja, men du, då tackar vi för nästa vecka pratar vi om finalerna. Ja. Antingen är de klara eller så väntar vi på en tredje avgörande på lördagen. Där.
Exakt. Vi får ja, se, återstår, men vi återkommer nästa vecka i alla fall. Så får vi se vad det lider. Men nu börjar faktiskt... Det hettar till ordentligt i World Cup och det börjar närma sig vårt NHL-snack på allvar. För det har vi förbisett ett tag. Nu har camperna kommit igång har vi sett här i veckan. Så att snart återgår vi till det vanliga. Men vi njuter av det här så länge bara. För det här är ju betydligt roligare ändå får man konstatera än de här försäsongsmatcherna mellan AHL-lag i princip.
Och, det säger vi. Ha det så gott allihop. Och Jonte, ha det så bra i Örby.
Tack tillsammans allihopa. Vi hörs. Hej!
Hej! Hej!